Championship och kanske Englands formstarkaste lag senaste omgången. Queen's Park Rangers. Nej, men det nu jobbar vi upp mot kvarplats här. Jag säger Champions League inom 5 år. Det är The 5-year plan. Såg du den dokumentären om Queen's Park Rangers? Det rekommenderar alla att kolla på. Ni får kolla på YouTube eller något annat ställe. Välkomna till årets första 2020, års första stryktipspodd, även kallad Leeds-podden. Ja, vi ska bara snacka om Leeds den här podden, för att, vad beror det på, Dybban?
Det är för att vi ska göra Olof Lund glad. Han älskar Leeds. Nej, nej, men det, Leeds har haft en stor påverkan på de senaste kupongerna, på gott och ont kan man säga. Vi har svettats med Leeds. Vi har älskat Leeds och vi har hatat Leeds.
Verkligen. Och vi har ju, det har ju varit Leeds som har varit lite avgörande här. Om vi har satt systemen. Det har varit sen senaste podden vi hade inför Boxing Day. Så har det varit 4 stycken omgångar. Det har varit Boxing Day. Superjackpotten på Boxing Day. Som gav 1,4 miljoner. Det var 14 miljoner jackpotten på stryktipset. Och sen har det varit 2 stycken väldigt fina Europa-tips utan jackpot. Och det som hände från start det var att första den här jackpot som gav 1,4 missade vi ju på timman missade ju på Leeds, och du och jag bägge två missade på Sheffield United som var klart bättre i den matchen men lyckades inte peta in bollen. Så att det var bara 12 rätt. Vissa matcher är sådär när de bränner öppna mål från 2 meter och ja. Det var frustrerande. Jag hade spelat även Sheffield United på oddset då. Och, men det är sånt som händer. Marginalerna är ju väldigt, ja, väldigt, det är väldigt små marginaler på tips. Det räcker ju med att en enda match att det går fel. Så funkar det ju.
Det är så. Alliansen, mördande.
Ja, men, Leeds,
ja, men vi måste komma till den här Leeds-matchen.
Ja.
Birmingham, Leeds.
Just det. För det var ju, det var ju alltså stryktipset då, den här 14 miljoner jackpotten efter. Där, och inte bara där, för att det var ju samma omgång då. För Europa-tipset gick ju på söndagen och stryktipset gick på lördagen och söndagen. Så vissa matcher var ju på samma kupong. Och den kupongen hade vi både på stryktipset, för vi fick 4 stycken 13 rätt. Med Leeds. På stryktipset gånger 140 lax ungefär. Och 2 stycken. I det läget var det så sjukt också. För att med Leeds så var timman ensam med kryss i Manchester City. Så han hade 1 kryss där. Som gav, vad var det? 2,5-3 miljoner.
Ja, 2,4.
Så timman har varit het. Men Leeds gjorde alltså den sjukaste matchen någonsin. Vad hände?
De ledde med 2-0, tappade till 2-2, gjorde 3-2, 3-3. De gör 4-3 i typ 87 eller någonting så här, va?
Ja, ja.
Birmingham kvitterar till 4-4. Man bara, ja, då mådde man inte bra. Och sen i 95:e minuten 5-4 Leeds.
Var det inte självmål också?
Självmål, ja. Ja, exakt.
Ja, det var helt sinnessjukt.
Och då ska jag med sig att Leeds har haft det mest tajta försvaret i hela Championship. Släppte in minst mål och så vidare. Så det plötsligt blir 9 mål i en match. Det släppte in 4 mål mot Birmingham. Det var det folk som skrev till mig på Twitter att jag ska inte gnälla att det inte blev mer utdelning för vi fick Leeds. Men jag tänkte bara, vadå inte gnälla? Hade inte Leeds vunnit, då hade jag gnällt kan jag säga. Gör man 4 mål borta mot Birmingham, då ska man vinna matchen. Ja. Oh, men gjorde de 5 mål, det var det som krävdes. Ja. Nej, men vi har haft fina resultat i alla fall under jul och framförallt nyår här då. Så vi går in i 2020 med gott mod.
Ja, Europa-tipset var ju helt enkelt, det var ju 10 vinnare bara där och något sånt. Ja. Och det var ju du och Timman hade varsitt där, men det var kul.
Så man fick ju 280 000 för 13, så det var ju trevligt.
Och igår, nyårsdagen, var det en omgång också som var lite tyngre. Det var det 12 vi fick. Det gav ju fint igår. Det gav ju en 300 nästan också. 250-300.
Och det var ju rejält deppigt ändå.
Men det var så sjukt, för mina stora idéer igår var Watford mot Wolverhampton och Arsenal mot United. Och ändå så får jag inte 13. Men det är så här ibland. Små marginaler. Vi tog vid slut allihopa som liksom inte riktigt... En match som man kan missa. Och då är det adjöss på Stryktipset.
Mm. Ja, men nu är det lördag igen snart. Och vi har en alltså, bra runda. Det är en Stryktipsrunda som vi ska göra pengar på. Grejen är att det är FA-cupen. Så det är lite annorlunda mot vanligt. Vi kommer få se lag från de lägre divisionerna möta bättre lag. Så det kommer vara många stora favoriter. Och flera av dem vinner ju högst troligt här. Men FA-cupen bjuder väl alltid på någon skräll. Någon riktig sån här kioskvältare.
Ja. Det som är lite speciellt med den här rundan. För det första så... FA-cupen är ju... Ja, men som du säger, det är absolut kan det bli mycket skrälla, men framförallt så är det otroligt felsträckat här tidigt. Jag menar, det är torsdag idag och det är bara 2 dagar kvar till matcherna är, och det är ju något, sträcken sitter ju helt, det är 2,8 miljoner omsatt ändå.
Ja, men generellt är det så här att en vanlig stryktipsomgång, då har svenska folket faktiskt hyfsat bra koll. Det brukar inte vara så här superfelsträckat.
Nej.
Men när det är lite som också Europa-tipset är betydligt mer felsträckat generellt. Det är lite andra ligor lite och sådär. Men också när det är så här cupspel. Då har inte folk heller koll såklart på League 1 och League 2 och sådär. Så man brukar kunna hitta fint värde på de här kupongerna. Så vi ska väl se här om vi gör det då när vi drar igenom den.
Verkligen. Det som är lurigt med FA-cupen, det kan vi ju varna för redan nu i podden. Vi är 2 dagar innan nu. Och vi har ingen aning vilka lag som kommer ställas på plan. I princip, varken i Premier League har man lite sådär, kanske det kommer bli rotationer. Men hur de roterar har vi ingen aning om. Men även i Championship har ju börjat rotera till FA-cupen nu. Så att vissa lag gör det. Men vissa lag sätter stenar på FA-cupen. Vissa lag roterar. Nu har det varit stenhårt schema över jul och nyår. Inte bara för Europa-tips och Stryktips, men även för spelarna i ligorna. De har ju spelat varannan dag känns det som. Och det här liksom kommer ju kännas som en välbehövlig vila för många av nyckelspelarna i de bättre lagen. I Premier League-lagen framförallt. Så att vi kommer gå igenom alla matcher och spekulera lite i vad vi tror om elvor och så vidare. Men det finns ju inget facit där. Facit kommer 15.00 på lördag. Och det är då, det gäller att lämna in sent den här veckan anser jag. Lämnar man in innan klockan 15 på lördag, så har man ju inte den informationen alls.
Nej. Och en vanlig lördag så händer det ju en del grejer efter 15, men den här lördagen kommer det hända extremt mycket mer. Här kan vi liksom se odds. Odds kan liksom flyga hejvilt till höger och vänster. Det kan ske jättestora grejer. Som jag sett innan också, vissa kuponger, jag vet. Jag minns någon match mellan Brighton, Aston Villa, sån här var det va? När Brighton klev in som tydliga favoriter, men Potter ställde upp med ett nästan rent B-lag och slutade som jätteunderdogs på oddsen. Så det kan hända jättemycket grejer som man måste vara med på. Så ja, ta det i beaktning.
Ja, verkligen. Men vi gör så att vi hoppar in på kupongen. Första matchen är Wolverhampton mot Manchester United.
United, och, ja. Du såg dem igår. Det var
ingen vacker syn igår.
Nej, det var det inte. Fy!
Vad skedde?
Nej, alltså det var... Jag vet inte riktigt om de skapade något riktigt bra på hela matchen. Och det var slappt i försvaret också. Sen gjorde vi kanske Arsenal en av sina bättre matcher. Den första halvleken av Arsenal var det kanske deras bästa halvlek på hela säsongen. Så man kanske inte ska skylla allt på United, men det var ju fortfarande absolut inte bra.
Såg du intervjuerna efteråt med både Arteta, David Luiz och Sokratis och där som de visade när de var väldigt öppna med det var ju sådär väldigt minnesvärda intervjuer.
Mm-hmm. Nej, de missade.
Ja, du får gå in där och kolla, för det ligger lite överallt på sociala medier. Det David Luiz liksom bland annat sa rakt ut att det här laget, nu har vi glädje och nu kommer vi kriga, men vi har inte fysisk form, vi är för trött, vi orkar inte andra halvlek. Och vi måste komma i form. Nu har vi en tränare som verkligen tror på oss. Och vi är sjukt peppade och så vidare och så vidare och så vidare. Det här snacket liksom. Så den, de här intervjuerna och det som har hänt på slutet nu de sista månaderna. Har ju satt något oerhört solk på Unai i Emerys hela karriär, känns det som.
Mm.
Han var ju en liksom en väldigt respekterad tränare innan Arsenal-sessionen.
Mm.
Men vilket lag vill ta en tränare som verkar kommit, det kommer ju, han kommer få jobb, han är en bra tränare liksom, troligt, men han har kommit helt snett på det här med Arsenal och hur han hanterat spelarna och vilken relation han har haft. Det verkar, ingen verkar ha liksom trivts eller liksom, folk verkar inte ens ha tränat liksom.
Nej, lite små mål.
Ja, och Xhaka har väl varit jätte... Nu kommer han stanna troligtvis, han har varit bra på slutet och så, och Özil för en gång skulle vara bra. Och,
mm.
Ja, nu snackar vi om Arsenal då, men det vi såg ut av United var ju inte... ja, det var ingen höjdare.
Nej, det var det verkligen inte. Och här möter man alltså Wolverhampton som också torskade i här när de borta mot Watford. Såg du den matchen eller?
Mm.
Vad tyckte du om Wolves där?
Wolves, där har ju tvärtom. De har ju varit extremt bra i andra halvlekar. De har ju tagit, jag vet inte, jag har så någon siffra på hur många poäng de har tagit från underläge. Men de har ju vunnit många matcher från underläge och liksom även tagit extremt mycket poäng från underläge så att, och gjort väldigt mycket bra andra halvlekar. Nu orkar de inte riktigt hämta in 2-0 underläge. De fick chansen, fick ett lite turligt mål till 1-2 och sen så fick de ett rött kort på en Watford-spelare. Men Watford var bra matchen och de var bättre laget i matchen totalt sett. Det var framförallt Watford tycker jag som var bra. Liksom. Det var inte att Wolves gjorde en jättedålig match. De har gjort väldigt bra matcher tidigare här, både mot Man City framförallt.
Mm.
Och sen även mot Liverpool så kunde de ju mycket väl tagit minst en poäng.
Mm.
Men det här med VAR, som vi snackar om mycket, förstörde en otrolig utdelning där på... Där hade vi någonting att gnälla på. Jag hade ju fått någon... Det hade väl gett... Både du och jag tror jag hade blivit över 1 miljon i alla fall. Om det hade blivit... VAR hade... Om VAR inte hade funnits, kan man säga.
Ja, exakt.
För Liverpools mål hade blivit underkänt och Wolves mål hade blivit godkänt då.
Mm.
Även om korrekt... Rätt ska vara rätt, som många säger, men
rätt ska vara rätt. Mm. Nej, men det man kan säga om Wolves här, sen de klev upp i Premier League 2018, så har Wolves mött United 4 gånger och vunnit 2, kryssat 2. Så ingen förlust. De möttes också i FA-cupen i fjol. Här på Molino. Och då ställde ju Espirito Santo ut ett rätt bra lag. Och Wolves har väl en historia av att liksom satsa rätt hårt på de här kupperna. Alltså de vill göra bra ifrån sig.
Det är det jag tycker är intressant. För jag menar, United vet vi att de kommer rotera.
Mm.
Det är ingen snack om saken. Frågan är vad Wolverhampton ställer upp i. För de är ändå kvar alltså i Europa League.
Mm.
Och de har haft ett extremt tufft schema. Och det är faktiskt så att Wolves, med tanke på hur dåliga de andra topplagen har varit i år, förutom det är tre lag som har ryckt iväg, kan man säga, eller så kommer rycka iväg, så kommer troligtvis ta topp 4 platser. Det är Liverpool, Leicester och Man City. Jag ska förvåna mig mycket faktiskt, med tanke på hur bra Leicester har varit, om de skulle tappa den här skulle tappa fjärde platsen. Fyra kan de mycket väl komma.
Mm.
Men Wolves har 30 poäng i ligan, 6 poäng upp till Chelsea, och Chelsea har inte varit det mesta vida laget. Och även för att komma på Europa League-plats så måste de ju kriga i ligan nu. Det är ju jätteviktigt för dem.
Mm.
Så att jag gissar på att det borde bli rotationer där. De har haft väldigt tufft schema, de roterar en hel del borta mot Liverpool. Eller ja, en del i alla fall. Och jag gissar på att det kan bli 2 stycken reservlag som ställs mot varandra här i princip. Och då är det jättesvårt att veta.
Vad ska man tippa den här matchen då? Det är lite det vi är här för att säga nu.
Ja.
Och jag skulle nog ändå börja med någon slags ett kryss kanske. Eftersom man inte vet någonting, så är det en sån här match man kanske ändrar sig helt efter 15-0 och spika tvåan. Det har man ingen aning om nu, men som det känns här nu, det man har gått på nu, så måste det ändå vara sträcka från vänster, eller vad säger du?
Ja, jag säger bara att jag tycker att det är, är väldigt, väldigt svårt. Liksom. Det finns lite preliminära tankar på lineups uppe och det är ju... vad jag har läst liksom, det är att Wolves satsar på den här kuppen. Liksom. Mm. Och då är det ju då känns det ju väldigt spännande liksom, med ettan.
Jo, nej, men han
och det är ändå en vecka till nästa match, men,
alltså, jag tycker man har sett det innan, även när jag har varit i Europa League och sådär, att det har varit tajt spelscheman, men de har ändå spelat bra lag. De roterar inte liksom fullt ut, de vilar några spelare här, men det är nästan alltid bra elver när Wolves spelar.
Och de verkar ha ganska så bred trupp jämförelsevis med andra som mittenlag, kan man säga i alla fall. Så att ja, men jag är bara orolig över, för jag gillar på något sätt, så har det varit kul att se Wolves satsa på den här cupen, och man vill ju se ett riktigt bra lag då. Däremot så den preliminära lineupen jag har på United, den innehåller liksom, det är de här Chong och gubbarna som Brandon Williams och så vidare, så att det kan bli lite vad som helst, känns det som. Men vi, som sagt, vi börjar sträcka från vänster, ett kryss preliminärt då, så får vi se. Det kommer bli så lite i den här podden överlag att det är spekulationer om lag, och det finns ju en sanning, och sanningen kommer 15-0. Då är det bra att vänta tills dess. Så vi rekommenderar rakt av att vänta, ta det lugnt, vänta på att älvarna kommer ut, och sen ta besluten då. Vi kör ju streama på spellördag på lördagar, där vi går igenom när älvarna kommer så där också, så man kan få lite tips där också. Match nummer 2, Fulham Aston Villa.
Det är alltså lite toppen i Championship mot lite botten i Premier League. Det ska egentligen vara två rätt jämna lag det här. Nu vann ju faktiskt Aston Villa, mycket viktigt, borta mot Burnley med 2-1.
Gjorde en jättebra första halvlek där. Ledde med 2-0, ja. Och var klart bättre.
Grealish var på spelhumör, kan man säga.
Ja, vad vackra grejer han gjorde. Ja. Det var inte bara det. Han gjorde mål, han gjorde ett jättevackert mål, han gjorde andra jättefina framspelningar. Men han gjorde grejer på planen som var liksom, det är en extremt, det är en väldigt bra spelare. Han har så sjukt hög högsta nivå. Och han är sinnessjukt viktig för det här Villa. När försvinner han?
Ja, precis. Vart går han?
Ja, och Villa ut, så kommer han garanterat försvinna. Liksom. Men det är ju sällan att... spelare släpper sina spelare, alltså lagen släpper sina spelare nu för tiden.
Jag menar Aston Villa, de har ändå, vad varvar de för inför säsongen? En miljard. De har ju pengar, så de måste ju inte släppa honom för att få in deg heller, utan det är väl främst för att han vill gå vidare i karriären i så fall. Så det är beroende på hur klubbkära spelarna är.
Och han verkar ju vara... Nu säger man det om många spelare, tycker jag, som inte har stämt i efterhand liksom. Men han är ju extremt omtyckt och verkar ju vara liksom lojal till stor del.
Jag kan också, om jag själv hade varit en så vass spelare och spelat Aston Villa, vad väljer man? Var kung Aston Villa eller gå till inte vet jag, Chelsea, vad som helst, och vara mer än i gänget? Jag hade ju valt Aston Villa.
Ja, men då har du inte varit i Birmingham. Nej då, Birmingham är säkert en trevlig sak. Jag har faktiskt varit i Birmingham och spelat pokerturnering där för många, många år sedan. Och då var jag väl inte jätteimponerad av staden, kan man säga. Men det är väl många sådana här engelska städer som inte är... Det är en stor stad, Birmingham.
Ja, men du stod heller inte på VIP-listerna. Du hade inte det där drinkbordet som stod färdigklart när du gick ut och skulle göra stan.
Nej, säg inte det.
Nej,
det var faktiskt så att jag vann en pokerturnering där den gången. Och då skulle vi gå ut på de finalbordet. Vi gjorde en deal på fyra, vi skulle gå ut och fira. Då var det någons bror som hade någon nattklubb där liksom. Och det var liksom inte, det var inte liksom London high sex kvalitet direkt i alla fall.
Det var inte Vegas.
Nej, det var inte Vegas riktigt. Det var det inte. Så att ja, Graylish kanske rullar vidare ändå.
Ja. Nej, men
å andra sidan, det var brorsan liksom. Det kanske fanns andra kvaliteter eller andra nattklubbar som var lite finare. Det var, jag såg kanske den mörka delen utav
Birmingham. Men spelar Graylish här då?
Precis. Det är samma sak igen. Och som du sa innan, Villa spelar ju ganska så bra lag. Har ju spelat ganska så bra lag i alla fall i cuperna. Och de är vidare nu även i ligacupen. Så de slåss ju på tre. Och det är alltså vidare till, vad blir det? Är det semifinal de här nu, tror jag?
Mm, semi.
Och det skulle ju vara så då om de satsar mer på den cupen än den här cupen. De har också haft tufft spelschema. Så att, ja, jag vet inte, vad tror du?
Man ska också säga att Fulham har ju varit, de har ju också varit väldigt ojämna på slutet. De har ju verkligen blandat till ett också. De har, först slår de Leeds hemma, sen så håller de på att torska mot Luton, släpper in tre bollar mot dem. Torskar nu senast hemma mot Reading med 2-1. Så det är svårt att säga var de står idag. De har liksom...
Ja, Fulham, jag har ju varit lite bäsande, lite som negativ till det här Fulham, och när man har, för att jag har sett några matcher de har spelat och men det, jag menar, det är ofta så att ser man få matcher och inte alla matcher, så ser man ju kanske inte hela, men de har ju haft lite halvknackiga resultat också liksom, och sådär, så att ja, nej, det är svårt att säga, men man kan ju säga så här i alla fall, det, vad vi tror om älverna, så är det att Fulham kommer väl i alla fall försöka spela FA-cupen liksom, och göra en bra insats. Det är ju inte säkert, man vet ju inte det, för de är på kvalplats och det är tufft i Championship nu. De är på femte plats, de vill hålla det här, de vill komma upp, och de kan ju till och med i en perfekt värld kan de klättra upp i direktplats, men just kvalplats är ju så viktigt. Vad är viktigast nu? Har de lite slitna spelare, då kommer de att rotera. Så att nej, det är samma sak här. Jättesvårt att veta. Tidigare så roterade jag aldrig Championship-lag i FA-cupen.
Nej.
Det var så stor. Den ska ju vara stor, den här cupen. Och troligtvis så kommer de att spela bra lag. Och då är 45% känns ju
ja,
bra.
Men det är så, just det, i Fulham som har en sån. De har ju en extrem topp i sitt lag. De har som Cavallero, Carney, Knockhart, Mitrovic. Och om två, tre av de här gubbarna försvinner, då blir det ju helt plötsligt inte lika roligt. Så det är otroligt stor skillnad på om Fulham roterar sina bästa spelare. Villa fick ju, som vi inte har nämnt, de fick ju också en skada borta mot Burnley här nu senast. Anfallaren Wesley som gjorde mål också, han blev knäskadad och är borta resten av ett bra tag. Så det är väl inte så bra. Så vet jag inte om han har spelat ändå, men
nej, inte just den här matchen kanske.
Nej.
Nej, det preliminära lineup jag har på Villa, då kommer rotera mycket i alla fall. Vi får väl se där. Men jag tycker att det är en spännande etta från start, för det blir rotationer i Villa. Och Villa från start har ju inte varit bra. Det är Graylick som har varit magiken i vissa matcher, och den har man blixtrat till. Men i övrigt så har de ju problem, Villa. Och jag tror att det är troligt att de åker ur Premier League. Om inte... Villa har ju hittat, det var ju samma sak förra säsongen lite, när de gjorde en jättedålig höst, så gjorde de ett magiskt vår och var Championships bästa lag på våren.
Just det, de låg typ i mitten av Championship vid den här tiden i fjol.
Ja, och sen bara var de riktigt bra liksom, och förtjänt klara kvalet och gick upp. Så att ja, hittar de den här lilla extra växeln, de verkar ju kunna göra det liksom, och i vissa matcher och sådär, och ofta är det de lagen som kan det. Brukar kunna klara sig kvar, brukar kunna höja sig liksom på slutet på säsongen, och göra de här miraklerna som krävs för att klara sig kvar. Och det finns ju i år i Premier League också ett gäng ganska dåliga lag. Den här säsongen har varit, om man ska summera hösten lite, så är det väldigt få lag som har överraskat positivt i Premier League. Det är Liverpool, Leicester, Sheffield United, Brighton möjligtvis. Men sen är det ju liksom, vad finns det annat som har överraskat positivt? Det är ju ingenting. Jag vet inte, man skulle kunna, Chelsea är väl liksom ungefär förväntat kanske med det unga laget. De har haft högre toppar än förväntat. Men samtidigt en del, hel del ja, lite, en del, hel del dåliga matcher. Så att de har väl överraskat lite positivt kanske. Men i övrigt så är det ju liksom, jag menar, det är Spurs och det är Man United, det är Arsenal och det är Everton och det är alla där nere som har varit, alla på Watford och Bournemouth och Villa. West Ham har varit fruktansvärda men de, så att det, ja, det finns i alla fall chans för dem att vara kvar ändå om de skärper sig lite.
Ja, men exakt. Men vad tror du, kan det inte bli lite slaskig match det här då? Kan det bli lite mål? Kan det hända lite?
Det låter som en väldigt trolig. Du tänker så.
Ja.
En gubbe.
Gubbe.
Där har vi det.
Ja.
Ja, det låter bra.
Ja.
Utgångsetta skulle jag väl säga, men även ta med tvåan beroende på lite lineups och sånt och kanske liksom. Men mål, det låter ju väldigt intressant. Det är överlag när det Villa spelar. Då är det gubbar som gäller, känns det som.
Ja, ja, men exakt. De kryssar aldrig. Det är bara en gubbe, så är det klart.
Leicester Wigan, match nummer 3.
Det här är väl kupongens största favorit, Leicester hemma mot Wigan. Nu har ju Wardy faktiskt vilat två matcher, och för han har ju fått barn. Så frågan är om han faktiskt luftas här då.
Ja.
Han måste ju vara lite sugen på att springa lite igen.
Lite så här spekulationer. Vad intressant det som hände då när det som hände under gårdagen. Leicester spelar ju i princip bästa laget förutom Vardy då. Som var borta. Det var väl troligt att han var borta när han fått barn och så vidare. Men oddset gick alltså från 1,60 till 1,90 på Leicester bort mot Newcastle på ganska kort tid. Jag tycker det är intressant vad som gör alla de här oddsförändringarna. Det gör ju lite med det gjorde ju att du till exempel missade.
Ja, jag chansade alltså bort, på grund av den oddsförändringen så chansade jag alltså bort Leicester som var stora favoriter, 70% på Europatipset, och körde ett kryss Newcastle. Och det var min enda miss då. Så jag hade de inte gått upp så i odds, så hade jag ju tagit med tvåan, och då hade man ju fått in en 220 lax igår. Så det kostar ju. Så det är inte alltid man vinner på att följa oddsen. Men
nej, precis. Men sen är det just hur mycket en sån spelare betyder för ett lag. Jag tror inte att jag är ju rätt så säker på att det betyder inte så mycket som oddset gick upp. Så antingen så var det en väldigt överreaktion från marknaden bara på det här beskedet, eller så var det ju andra faktorer, vilket jag tror. Jag tror att Newcastle var lite för... Nu förlorade de med 3-0 och de fick fyra skador och spelade med 10 man en halvlek, och det var bara total katastrof. Det var något sådant monstermisstag också till 1-0. Det var riktig shit show var det från Newcastle i den här matchen. Men jag tror att det var så att det var egentligen för lågt odds, 1,60 på Newcastle, eller på Leicester då. Så det var inte fel att ta bort den, menar jag.
Nej, man kan väl jämföra lite med som när Leicester spelar borta med ett nollmatch. Jag spelade på Leicester, den stod i 2-20 eller något där borta mot Southampton, och Southampton var så där dåliga och Leicester vann med 9-0.
Just det.
Stod de i 2-20 och nu står han så 1,60 borta mot, jag vet inte, det, ja, men jag kände också att det var nog säkert jätte för lågt odds på Leicester.
Absolut. Men här 1,10. Vad säger vi om det oddset?
Ja. Nej, det är väl ingenting man kliver in på. Men just nu är det 77%. Och det man ska ta med sig är att Wigan är alltså kanske världens sämsta bortalag. Jag vet inte. I fjol så vann de. De vann en match på säsongen borta. Och i år har de inte vunnit borta. Nu ska de möta Leicester på King Power Stadium. Och ett, ja, nej, det är svårt att se en skräll här. Och 1,10 på Leicester. Ja.
Är det inte oerhört viktigt också för Wigan ligger alltså en poäng från från att inte åka ner just nu.
Ja.
En poäng efter Stoke, sjukt nog.
Ja.
Stackars Stoke som gör... Nu vann de i alla fall till slut en match, men de har haft med stora problem. Men det finns väl risk att de bara vaskar FA-cupen, ett sånt lag som Wigan, och,
ja, men det känns
och
väl som
går
det.
Vidare.
Mm.
Och Leicester kommer väl gå för det. De tycker att det är kul att vara kvar i FA-cupen samtidigt som att det går så pass bra i ligan.
Ja, absolut. Men de har ju chansen att vinna FA-cupen. Liksom. Det är väl inga...
De kommer ju rotera. Men de kommer rotera kanske 5-6 platser.
Ja, Leicester. Men ett lag som Leicester också har liksom inget Europaspel att tänka på. Inget sånt som de andra lagen uppe i toppen på Premier League har, så det vore jättekonstigt om de inte satsade på FA-cupen. Så den här ettan känns ju bara given att spika. Det är inte så mycket att göra.
Nej, de är så pass bra. Vi såg ju även den matchen mot West Ham när de gjorde de här roteringarna på 5-6 gubbar. Hur de var ju klart bättre än West Ham i den matchen på bortaplan. Och här nu är vi hemma mot Wigan, och det kommer bli kanske ungefär samma elva som då, liksom, i princip i kvalitet. Så att den här känns som att det blir för dyrt att hålla på och gardera och hoppas på något annat. Liksom.
Säg att Wigan sträckas 10% här. Det är så man måste välja sina duster, så att säga. Som till exempel då när Polo City spelade hemma mot Sheffield United och Wolves. Då kanske Wolves, då står de kanske 10 gånger pengarna. Här står Wigan i 16,50 kommer kanske gå upp där. Och ändå sträcka 10% bara, så, eller det är rätt högt, nästan 10%. Så det är ingen bra skräll att chansa med.
Nej, och sen tror jag att men det är samma sak här. När elverna kommer ut, då vet vi mer. Ni ser att det blir chockerade om det skulle vara så att man slänger in ett kryss här som en liten gardering, om det är så att Leicester roterar mycket mer än vad man tror, och att Wigan spelar sitt bästa gäng. Liksom. Så det kan sluta med en hel gardering i värsta fall också, det beroende på hur sträcket landar. Det blir 90% på Leicester. Helt plötsligt så roterar Leicester allt och skickar in. Liksom. Då helt plötsligt är det hel gardering jättebra. Men väldigt, väldigt troligt är att det här är ett singelsträck och går vidare till nästa match som är Southampton mot Huddersfield. Southampton som är igång.
Goe Southampton. Va?
Mm.
Jag börjar gilla Southampton nu. De är riktigt fina. Riktigt klassmål av Danny Ings mot Tottenham. En sak jag tänkte på där i den matchen. Om vi snackar VAR igen här. Southampton skjuter alltså upp bollen på handen. Vem var det som fick den på handen? I Tottenham. Alltså han är uppe och viftar här alltså. Så här solklart liksom. Det blir inte straff. Och jag fattar ingenting av den här handsregeln nu. Det där, att det inte blev straff, det gjorde att jag tappade lite. Jag vet inte längre vad hands är för någonting.
Nej, men vi snackar ju lite om att Newcastle är en shitshow. Var är den största shitshowen just nu i fotbollsvärlden? Det här måste åtgärdas. Det måste hända saker. De måste få tydlighet i det här. De här offsiderna som döms bort, som är liksom, som är, vi snackar millimeters, 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 millimeter. Där de håller på och i 3 minuter tar det, 4 minuter, för att kolla de här offsiderna. Sluta upp med den här skiten. Jag har väl ingen perfekt lösning på det, men alla beslut som tar mer än 10 sekunder att se, liksom, ändra inte på de besluten, för tusan. Det här var ju sånt beslut som tar 5 sekunder att se det. Första reprisen ser det, boom, den är rakt upp på handen. Du har handen uppe här. Döm straff, okej. Men det är dåligt att domarna inte tar den från start bara. Domarna måste ta mer beslut, för nu litar de på VAR istället. De dömer inte saker och ting. De dömer alldeles för lite jämfört med tidigare. Utan de litar på VAR, och VAR har fel eller liksom tar konstiga beslut och så vidare. Eller bara blir diskussionsämnen. Mycket bättre ger domarna mandat, och sen så alla superklara 10 sekunders beslut. Ja, det är såklart att man är extra irriterad när allt går emot en, känns som de här besluten liksom. Ja, men bara på tipset så är några oerhörda svängningar på utdelningar och 13-1 och så vidare som har kommit fel. Det roliga är att förra året så hade jag en kupong innan VAR kom, som är så här tydlig, jag kommer ihåg, det var säkert flera stycken. Där Newcastle avgjorde mot Everton. Det var 88:e minuten. Det såg kryss. Jag hade spikkryss. Och det var miljonutdelning på 13 rätt.
Det var jag med på.
Jag hade 13 rätt.
Det var jag med på.
Ja, du var med på den, ja. Precis. Och de gör ett mål som är 2 meter offside.
Mm.
Och det är så här, liksom, där var i alla fall ett 10 sekunders beslut.
Mm.
Det var 5 gubbar som var offside var också. Han som gjorde var alla längst fram. Och de missade dem helt. Och det kostade liksom miljonutdelning. Och istället, nu kostar det miljonutdelning tvärtom var. När de ska göra rätt. Det är så jäkla typiskt alltså. Men ja. Det hela den biten med var är ju... Det är en evig diskussion. Så vi får köra en VAR-podden istället för att ta det i Stryktipspodden.
Mm.
Saints gjorde en bra match i alla fall. Mm. Måste vi ändå säga.
Och de har väl fortsatt Premier Leagues formstarka slag efter Liverpool. Poängmässigt. Så det har ju varit roligare att vara Saints-supporter på slutet. Här möter de Huds då, som har problem i Championship. Nu torskar de faktiskt med 2-5 hem mot Stoke. Stoke gjorde 5 mål. Det kan de inte gjort på många, många år i en match.
Nej, då har man problem.
Han släpper in 5 mål mot Stoke. Då har man problem.
Men det var dammluckorna som släppte lite där med Stoke också. De verkar ju ha varit överlägsna i den matchen. Och, det kanske vänder nu. Men Saints har ändå helt okej. Liksom, då kommer ju rotera en del gissar på här.
Jo, men de har ju rätt bra bänk. Alltså, de har ju spelare de kan stoppa in som håller hög klass.
Precis.
Så jämfört med Huds då, som får koncentrera sig på att klara kontraktet i år i The Championship, så just nu sträckas Southampton 60%, vilket är såklart alldeles för lite. Då är det ju en jättebra bra spik. Man ska väl egentligen upp på, ja, om den börjar komma upp mot 70 någonting, 75, då kanske man ska titta på garderingen, men 60% känns ju då får man spika.
Lite intressant den sajten som jag är inne på. Den har alltså att rotera allt. De har 11 nya spelare på Southamptons 11 här.
Okay.
Alltså det är väldigt svårt att veta, för de har ju fel väldigt ofta med alla de här sajterna också. Så
vilka spelar på topp då? Eller spelar Adams?
Ja.
Men det är en sån som kör Adams liksom. Han var ju svinbra när han kom, när han gjorde från start där matchen borta mot när Ings vilade till exempel. Så det är liksom det är inte...
Nej, men de har ju brett, det är Bofall och det är Romeo, Westgård, Yoshida. Så att det är ju inte så att liksom det kommer bli något jättedåligt lag liksom, tror jag inte. Så att, men det är klart att på alla, jag vet inte till exempel vem Tyreek Johnson är som är med på den här elvan. Så att är vissa gubbar är väl liksom, om de roterar allt så kan det ju vara lite svagare lag helt klart.
Ja, det är klart. Men som sagt, Huds kan också rotera, och deras bänk lär inte vara bättre. Så ja,
nej.
Fortfarande vi får, häng med, men just nu är Southampton en vettig spik i alla fall.
Vi kommer knappt framåt här.
Nej, jävlar vad mycket vi snackar. Matchen med 5 är vi på bara. Vi har snackat 3 timmar.
Ja, men det är härligt. Ni får en lång podd idag. Matchen med 5, Watford tränar mer.
Ja, Watford har ju lyft sig nu. Dini är tillbaka och då har det hänt grejer i Watford. Många har vunnit nu. De har vunnit... De slog ju Wolves nu senast då. Och innan dess sa de att man har 4 raka Premier League-matcher utan förlust och 3 vinster på 4 matcher. Starkt.
Snyggt mål av Doucouré. Också viktig spelare.
Verkligen. Vi kan prata lite om Tranmere då, som kanske inte alla har koll på. Det är en klubb från Liverpool som ligger i bottenskiktet av League One. Så alltså divisionen under The Championship. Och de har risig form. Det är inget bra lag det här. Så även om Watford roterar friskt här så ska det otroligt mycket för att det ska bli någon skrällare i den här matchen också.
Är inte det här veckans skräll då? Jag tycker ofta man säger just den här grejen. Nu säger jag emot allting, men det här, jag tycker ofta det är, när det är en FA Cup gång, då är det alltid så här, det är ett bottenlag i League One eller något sånt. Så det går åt skogen liksom. Och så kommer de in med FA Cupen och då gör de varenda sista blodsdroppen. De bara slänger sig och de tacklar. Ofta är det hemmaplan då.
Ja.
När det är någon så här halvtaskig liksom plan som liksom, och kameran man filmar på och kollar på någon stream där som är från från liksom marknivå ungefär, man får kolla på matchen. Och sen så lyckas de på något sätt vinna matchen mot något bättre lag. Kanske inte just den här, men det är den vi väntar på. Men jag håller väl med. Ja, man får väl hålla med om att Watford är en trolig vinnare i alla fall.
Ja, jag gillar ju mer Tranmere än Wigan, men jag vet inte.
Jag slänger in ett kryss.
Gör det.
Då får vi se. Det här kommer bli en så 4-0 i paus.
Ja, exakt.
Då betalar man mycket pengar för det krysset.
Okej, nu Brentford Stoke, match nummer 6.
Ja.
Brentford hoppade tillbaka upp i båten här efter den snöpliga förlusten borta mot, vad som var de mötte? Millwall, ja. Jag pratade med 1-0 borta mot Millwall. Men nu vann med 4-0 borta mot Bristol City istället, så det är fortsatt väldigt bra lag här som ska ha jag kommer att komma 3 antagligen i Championship.
Kan de inte? Finns det inte en liten chans? Vi snackade om det tidigare. Det här med just Brentford är ju, det är Brentford och Leeds som har den absolut bästa statistiken i ligan. Mm. Och West Bromwich kan det vara så att jag tror ju också som det är att West Bromwich de kommer säkert klara sig. Det är 9 poängen då. Men om något lag kommer fatt något annat lag, så känns det som att Brentford har kanske en liten smygchans att plocka 3 till höger och vänster, och West Bromwich kan nog falla tillbaka lite.
Ja, men West Bromwich har ju varit kalla på slutet. Man har 4 raka utan vinster och sådär, så om de inte steppar upp sig så har ju Brentford, det är långt kvar säsongen ändå, så 9 poäng är inte helt omöjligt. Men hur mycket satsar de på kuppen då?
Ja, vi får ringa coachen här snabbt.
Kan vi ringa Ponne kanske? Han kanske har finger med i... egentligen så är Stoke har ju egentligen en trupp som är som är dammässigt rätt vass. Och de har ett bred trupp för The Championship.
Alltså om Stoke spelar med bästa laget här, så känns ju i alla fall oddset känns nästan lite lågt på Brentford.
Ja.
Sen så 50%, det kommer 50% kommer ju gå upp. Det är väl ingen snack om att det blir 60-65% till med tanke på den trean trean i tabellen mot 21 i tabellen. Mm. Det är svårt, jag förstår inte att det är 50% just nu, så det kommer väl gå upp där lite. Och då är jag kanske inne på att det kan vara en bra gardering om det är så att det går upp. Just nu känns det som en, ja, nu spikar vi och går vidare. Det känns så himla tydligt. 1,64, 50%, trean Brentford som är kanske näst bästa laget, kanske nästan lika bra som Leeds, som är de två har varit de bättre lagen i alla fall. Man får väl ta med West Bromwich där också. Men,
det man ska ta med är att Stoke har lyft sig på slutet. De har ju varit betydligt bättre. Som sagt, bortom mot Huddersfield var man riktigt bra. De spelade igen bortom mot Fulham, torskade med 1-0. De vann mot ett starkt Sheffield Wednesday hemma med 3-2. När de möttes, de var här och mötte Brentford borta i början av säsongen, blev det 0-0. Så de har ju kapacitet att inte förlora här. Det har de ju, såklart.
Ja, just nu är det City-strecket som de gör. Men jag tror att det kommer förändras. Så jag lägger in en helgardering där. Bara för att jag tror på förändringar på strecken. Mm. Och kanske oddsen till och med. Sen är det kan ju finnas någonting i det här med oddsen. Att Stoke-tränaren har gått ut och sagt att vi ska rotera. Eller att det är någon som tror det i alla fall. Men samma sak där. Vänta in lite älver. Och kolla förändringar i procenten. Så jag tror vi har klartecken där. Det känns som att vi kan göra ett riktigt bra streck. För att den kan vara bra på bägge håll.
Ja, men precis. Sen har du det, brasklappen, att Stoke ligger en poäng över nedflyttning. Och såklart har fokus på ligan. Men man kan ju fortfarande göra en bra match i FA-cupen ändå. Så vi kör så.
Mm. Vad vill Potter i FA-cupen?
Han har ju visat att han kan rotera rätt friskt i de här kupperna.
Brighton möter alltså Sheffield Wednesday i match nummer 7. Och senast han spelade kuppmatch, då slängde han in juniorerna och förlorade. Med att, vad var det, 2-3-0 mot Villa på hemmaplan. Och Villa roterade ändå då, ja. Lite.
Lite kuriosa här, vad kul. De mötte alltså Chelsea hemma här i förrgår. Eller igår. Och fick 1-1. Där Alireza Jahanbakhsh, vet du det eller? Han har köpt den här jättevärvningen. Är han iranier eller vad är han?
Och vi snackade om det, vi hade ju faktiskt, senaste podden vi hade var ju faktiskt en live-podd vi körde ju i princip med, det var ju det 28 december här, när det var jackpot. Och då snackade vi ju med Svenska Spel Henke om just han värvningen som hade liksom en tung försäsong, men nu har han steppat upp två mål på två matcher.
Ja, och det här var riktigt snyggt också, jag vet inte om du såg det, men det var en riktigt jävla balja.
Årets snyggaste mål.
Ja, kanske. Ja, men det är fräckt så här. Det är många, en del
en dag innan,
en del behöver ju en säsong att anpassa sig, och nu kanske han har gjort det då. Så de har ju rätt mycket roliga forwards alternativ här Brighton. Men ja, nej, hur mycket roterar de? Och Sheffield Wednesday är ju ett, nu har de gått lite tyngre på slutet, men det är ju ett väldigt stabilt championship-lag. Tränaren Gary Monk har ju mycket rutin också. Så ja, men visst, här är ju superviktigt att följa oddsen. Ställer Brighton upp med en hyfsad elva här, så vill jag spika.
Ja, visst. Jag sätter det i utgångspik där, för att vi gör så från start, för jag tror att här kommer han vilja, alltså jag tror att han kommer inte roteras lika
kraftigt. Nej, eftersom han vaskar,
att han ska vaska båda kupporna. Bägge kupporna på det sättet, det tycker jag, det tror jag att de, det accepterar inte klubben.
Nej,
och fansen.
Nej, men jag tänker det, just för att han vaskar ligacupen så borde han inte vaska FA-cupen, och FA-cupen är ju mycket större. Exakt. Så ja, jag tror man får nästan utgå från att han kör en hyfsad elva.
Men samma sak, vi får ju facit där, och det tycker jag är ganska bra. Alltså, vissa sådär på odds, det som kan vara väldigt bra på stryktipset vad gäller FA-cupen. Jag gillar de här omgångarna till viss del. Man vill ju alltid ha lite jackpot och lite, men jag gillar det här för att vårat sätt att spela stryktipset funkar väldigt bra när det är FA-cup-omgångar. För väldigt många lämnar in innan, eller bryr sig inte om lagen, bryr sig inte om grejer. De lämnar in och de kollar på tabellen, de gör så här bla bla bla, som vi kallar de här kiosksystemen, som vi kallar dem liksom. ja, men som ligger ute, man gör kanske andelar 200 spänn styck, 10 stycken, så säljer man från onsdag och framåt. De ligger ute på från onsdag och framåt i princip då liksom. Och det är ganska mycket stor del av omsättning som är sådana kiosksystem eller liksom hobbyspelare. Och om vi då är med på lagen 15-0, så kommer ju vi, jämfört med odds till exempel, det hinner man ju inte spela när lagen kommer, så då justerar ju bolagen ganska snabbt odds. Ibland så kan man hinna, ibland så kan man liksom göra bra beslut, men ofta så hinner man ju inte, för det går ju på sekunder eller minuter liksom. Men här sitter ju sträcken som de gör, och de förändras ju inte så kraftigt, så lämnar man in sent så får man en väldig fördel.
Och det är en intressant grej där, hur stor omsättning har det blivit innan 15.00? För alla de pengarna är ju på något sätt plus EV. De kan ju inte vara lika bra de systemen, om de inte har kryssat i. Vissa är ju klart, de har haft lite flyt då, men det är ju sjukt fint. Och när det kommer vara, det är ju säkert 10, det är ju många miljoner i omsättning innan 15. Det är väl, så, ja, det blir jättebra. Det är jättebra. Ja. Bra sagt, Bengt.
Det är det vi är här till för att göra här i den här podden, säga bra saker.
Men du, nu kommer vi till kupongens stora match, Bournemouth Luton.
Oj, 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 vad trevligt.
Ja, visst är det. Goe Luton, fasen alltså. Det känns som att de har oflyt. De leder match.
Oflyt, de släpper in tre mål i varje match.
De leder varje match alltså. Nu var det samma sak borta mot Milo här. De leder med 1-0 en bra bit in i andra halvlek. Förlorar med 3-1.
Ja, visst. Nej, visst.
De leder hemma mot Fulham tre gånger. Det blir 3-3.
Det är stolpe ut.
Ja.
Och stolpe in för de andra 3-4 gånger för match.
Men det man ska ha med sig med Luton är ju att visst, defensiven är inte riktigt där. Men de har rätt vass offensiv faktiskt. Så de är alltid farliga framåt och kan alltid göra mål. De har den här irländaren på topp, James Collins. Han har gjort 8 mål i Championship i år faktiskt. Han är vass. Nu är ju jättevärde på Bournemouth här. Men av tradition så kommer jag ha svårt att spika den här ettan. Ja, jag...
Och Bournemouth har ju några extrema problem med skador och det här det vi såg mot West Ham, det var ju ingen vacker syn.
Nej, och det är just det, de har ju mycket problem i försvarslinjen, Bournemouth. Ake är väl borta och vad heter den andra gubben? Man gubbe till back där med, han är också borta. Vad fasen? Daniels va? Så det är lite,
Charlie Daniels. Tänk
Lutons vassa offensiv här mot ett ihåligt Bournemouth-försvar. Ja, kan det bli en gubbe här? Kan man få eller
så kan man få pepp för det? Ja, det får pepp för gubben. Gubben i Luton gillar jag.
Jag tänker också att Bournemouth kommer sträckas 75% i alla fall.
Ja, det kommer gå upp där också troligtvis då.
Man får Luton till en 10% eller kanske.
Jag gillar att du alltid vill betala för Luton ändå.
Ja, men tänk om jag...
Men någon gång satte ju 13 med Luton spiken.
Jajamän. Men tänk om jag någon gång skulle missa 13 för att jag inte har med Luton, då skulle jag ju...
Ja, fast det är lite farligt det där. Det är ungefär som liksom hålla på ett fotbollslag. Alltså när man är riktigt här fan. Man måste alltid sträcka dem för att man inte klarar av att missa om de skulle vinna. Det blir dyrt.
Ja, men jag tar inte alltid med. Jag hade faktiskt spik Bristol City hem mot Luton nu på, om det var Europa då, när jag satte 280 kr, då spikade jag emot dem. Så det är inte alltid. Men när det är rätt läge, som jag känner att det kan vara nu, att bjussa på en gubbe.
Preston Norwich. Stackars Norwich.
Ja, stackars Norwich. De är lite som Luton.
Ja.
Nej, men de är ju värda så mycket mer Norwich nu, tycker jag. De har liksom, hur många matcher har de tagit ledningen? 4 raka matcher, tror jag. Inte vunnit någon, va? Senast nu då mot Crystal Palace fick de ett sent varmål emot. Det var en nära offside, men det blev inte offside. Det är tungt. Här tror jag det blir superjämnt också. Kanske till och med att Preston kan vara ett riktigt bra streck. Preston är alltså ruggigt bra hemma och har en rätt bra elva. Trupp också. Hyfsat bred för att vara Championship i alla fall. En av de bästa trupperna i The Championship, ska jag säga. Och Norwich måste väl lägga fokus på hur mycket fokus kan de lägga här?
Ja, nej, jag tror att det handlar om att rotera allt de bara kan.
Preston är alltså Championships bästa hemmalag i princip. De har en förlust hittills hemma på North End, eller vad heter det? Deepdale heter det redan. Börja med ettan här. Jag tycker det är rätt hyfsat detta just nu. Runt 40% här.
Känns lite smygspännande på oddset också. 2-30 ja. Mot Norwich. Men det är ju samma sak där. Spekulation.
Ja, absolut. Men jag tror att det
här är en
det
bra.
Det känns ju inte som Preston kommer rotera. De har ingen anledning att rotera så på samma sätt som Norwich har kanske.
Nej, den tycker jag verkar intressant. 2,30 på ettan tycker jag låter väldigt intressant. Det klipper vi också. Reading, Blackpool. Det här gamla goa Blackpool.
Ja.
Med Charlie Adam och gubbarna.
Visst är det. Visst. Alltså Blackpool spelar League One. De har ett par spelare som är lite småmysiga. Nyckelspelare som heter Jay Spearing.
Ja, den gamla Liverpool-galningen.
Jajamän, jajamän. Och sen har man en kille som heter också Premier League, Nathan Del... Hur tar det nu? Alltså jag är sämst i världen på att uttala de här konstiga namnen.
Delfonoso.
Delfonoso. Jättebra uttal. Jag tror det satte den. och även en fransman i anfallet som heter Armand Gnandoulet. Som har varit en av de bästa anfallarna i Ligue 1 under säsongen. Så det är ett jäkligt stabilt Ligue 1-lag skulle jag säga. Reading vet jag inte alls hur mycket de kommer rotera. Men här är i alla fall ett, de möter i alla fall ett lag som har kapacitet att skrälla här. Så här åker Ivorian i anfallet. Armand Gnandoulet, jag tror var namnet, jag tror det är fransmannen, Ivorian. Här ska man gå för alla tecken i alla fall. 16% just nu på tvåan, och det är på den här kupongen, det är sådana stora favoriter som antagligen vinner, så får man ta alla chanser på de här lite lägre strecken.
Magi. Nu kommer vi ner på de här riktigt enkla matcherna. Fleetwood Town mot Portsmouth.
Ja.
Gamla goa Pompey.
Vet du vad Fleetwood, vet du vad deras smeknamn är?
Nej.
Torskarmén. Det är bra namn.
Cold Army.
Ja, visst.
Jaha.
De här, båda de här klubbarna spelar ju i Ligue 1 och är topplag i Ligue 1. Sen är det väl Fleetwood som ser formstarkast ut. Tränas också av Joey Barton.
Okej, okay. Shit om och Joey Barton som tränare. Mm. Det låter liksom...
Helt galet.
Ja, det låter lite så här 1980-talet liksom. Ja. Det är liksom det är liksom alla spelarna går på puben efter matchen liksom.
Ja.
han bjuder alla på fish and chips om de har vunnit liksom.
Ja, men vad ska man säga, det är två jämna lag. Sen har Postmuts har inte varit så där bortaplan, inte deras grej. De har en poäng på senaste tre bortamatcherna. Hemmaplansfördel för Fleetwood. Så det ser ut att bli lite värde på ettan här. Jag säger inled med ett kryss. Har man råd, alla tecken. Men vänster, på Smoky Pong kan ettan vara en rolig spik också. Så det beror på hur mycket pengar man har. Börja från vänster. Har du lite mer pengar, ta med krysset. Har du massa pengar, Helge, det där.
Men kör det. Oj, det är svårt att säga så.
Men kör ett kryss då.
Vi har mellan mycket pengar, säger ett kryss.
Ja. Vi har mellan mycket pengar. Ja, nu då. Nu. Cardiff Carlisle.
Match nummer 12. Mm.
Vilken käftsmäll de åkte på Cardiff.
Mot vilket lag då? Jo, Championship och kanske Englands formstarkaste lag senaste omgången. Queen's Park Rangers.
De är det formstarkaste laget senaste omgången. Queen's Park Rangers. Ja, precis.
Nej, men det är nu jobbar vi upp mot kvalplats här. Jag säger Champions League inom 5 år. Det är The 5-year plan. Såg du den dokumentären om Queen's Park Rangers? Det rekommenderar alla att kolla på. Ni får kolla på YouTube eller något annat ställe. The 5-year plan. Det är en 5-årsplan att ta sig upp i Premier League.
Jag har några andra dokumentärer som ligger före på listan innan QPR-dokumentären.
den är väldigt sevärd. Och så är det Sunderland Till I Die.
Ja, men den är ju fin.
Den är fin. Ja. Den här är som den, fast ja, kanske lite sämre, men den är fortfarande väldigt bra. Den är liknande faktiskt.
Jag har aldrig talat om den, så det vore konstigt att vara lika bra. Men...
Nej, men den är kanske lite bättre till de här. Kanske lite bättre när jag tänker på det. Väldigt, väldigt sevärd. Och min 5-årsplan i alla fall är Champions League på 5 år.
Ja.
Då tycker jag vi kan i alla fall nosa på kvalplats i Championship i år för att ta en chans. Och det började vi fint med förra veckan. Bra start på året.
Ja.
2020.
Ja.
2020 års bästa lag i England, kan man säga.
Exakt. Det skulle börjat nu. Men här är i alla fall Cardiff. De började rätt småknackigt, sparkade sin tränare Neil Warnock, tog in Neil Harris, en annan Neil, och då har de sett lite bättre ut. Men senast vet jag inte vad som hände. 1-6 i baken. Och det är ojämnt, för innan dess så vann de massa borta mot Sheffield Wednesday och skapade bra utdelning på tipset.
Neil Warnock för övrigt måste ju vara den mest engelska tränaren man kan.
Jag har sett sådana roliga klipp på honom. Han är härlig, han är en häftig gubbe. Han är superfin alltså. Jättefin Neil Warnock.
Ja.
Men
han har varit i ett par klubbar. Han har varit i 15 klubbar och sånt där. Det är väl en sån gubbe man ringer när man liksom, man har inga andra lösningar.
Nej, men precis.
Men är inte Neil Warnock VD här?
Han kanske tar över i Fleetwood sen när Joe Barton har skallat någon. men här tror jag däremot, du var lite inne på den här skrällen i du pratade om, vilken match var du ville få ta med? Tranmere. Jag tror det är bättre chans här. Carla spelar då i League 2. Men det är de här League 2-lagen alltså, när de får spela mot Championship. Här tror jag kan bli en riktig grismatch. Här kan Cardiff få smaka kaka. Här tar vi med alla tecken.
Nice. Jag är lite förvånad över att det är så mycket ettor som är favorit. Jag gillar inte riktigt att topplagen är att de har lottats med massa hemmaplan.
Nej,
de
det är tråkigt.
Det är lite risk den här veckan att det blir låg
utdelning. Ja, det är faktiskt jättetråkigt. Till exempel hade Carlisle spelat hemma mot Cardiff här. Då hade de stått kanske 5-6 gånger pengarna istället för 10 gånger pengarna. Men ja, det är så det är.
Men det räcker samtidigt med en, två rejäla spikar, mm. Eller skrällar,
ja.
Förlåt, så det blir bara utdelning.
Ja, men här, Cardiff har ju i grunden ingen jättetrupp längre. Och när de också då kanske roterar här så tror jag att Carlisle, årets match för Carlisle. Här sliter de sista blodsdroppen och vinner med 1-0.
Oj! Ja. Det gillar vi snart. Ja. Det är ju ändå, det var ju ändå tufft att säga att det är 10 gånger här. Etc.
Ja, men ja, ja.
Det låter bra. Det låter bra. Vi tar skrällen här. Och går in på Holmgren-matchen. Nummer 13. Mm.
Det här.
Oxford United mot Hartlepool.
Mm. Här är det tyvärr en jättebra etta.
Mm. 58%, det är galet.
Mm. Oxford har ju också gjort en hel del riktigt fina insatser i cupspel redan. I ligacupen. De slog alltså ut West Ham. Och de gjorde också en riktigt bra match mot Manchester City i kvartsfinalen. Ja. Så de är ju ett cuplag när de visat. Och här är det rejäl klassskillnad. Hartlepool är alltså från National League. Oxford från League One. Så det skiljer ju två divisioner här. Så just nu, 1-28 står de i, stäckade 58%. Det här är en sån här match, vet, där folk inte riktigt vet. Oxford, jag har ingen aning. Hartlepool, ja. Det är två dåliga lag, tänker folk. Vi helgarderar. Men det är en jättebra spik som det ser ut nu. Till de här procenten. Mycket trolig etta.
Mm, det är ju proffslag mot amatörlag.
Ja, så att, absolut.
Hartlepool var så att lag jag spelade i så managerspel på i början på 90-talet.
Ja.
Ja, är det fint. Ja, men då har vi en liten utgångsrad här i alla fall. Och får vi se, det blir spännande. Vi hoppas ju på att det kan bli en del skrällar. Och det kan bli lite roligt. Och vi får se där. Klockan 15.00 på lördag.
Faktiskt, det är faktiskt först 15.00 som man vet om det här är en riktigt kul kupong eller inte. Men bra.
Ja, det är ju jättedåligt om det skulle vara så att alla Premier League ställer upp överlägset bästa laget. Mm. Då blir det ju helt plötsligt, då blir det så stora favoriter, så då kommer det inte bli utdelning liksom. Då får man göra en mångbong kanske.
Ja, lämna in samma kupong 100 gånger. Ja. Men ska vi gå igenom våra bästa drag?
Ja, go!
Ska jag börja?
Mm.
Då börjar jag med att spika Oxford, som jag tror kanske blir den spik som kommer vara bäst värdemässigt när den här kupongen summeras. Och skräll. Jag tror det är nu det händer. Luton.
Det var fint att ta Luton. Ja.
Mm.
Det var oväntat.
Mm.
Okej, okay. Ja, men då kör jag då. Mina bästa drag. Jag hade ju en fin spik där på Preston. Känner jag att kan vara en preliminär fin spik. Och jag tar med Wolves också. Wolves 1-kryss har vi markerat. Mm. Och känns också som en fin preliminära streck där.
Jag kan lägga till också att Blackpool bortom mot Reading är ett måste-tecken av mig. Både krysset och tvåan där är jätteintressanta. Och Reading kan vara ett sådant lag som kanske man till och med chansar bort om det blir massa stora favoriter i övrigt. Så Blackpool tror jag mycket på.
Och min skräll. Watford. Kan tappa poäng mot Tram. Jag lägger till tvåan här till och med. Det är lite översäkert tvåan, men det kommer gå ner kanske.
Ja, visst.
Det är min skräll.
Ja, den får du ta.
Som en sån här galen skräll. Det var min den här känslan. Att liksom, vi kämpar lite i League One. Men nu får vi den här chansen. Och Watford går in där. Och det är trötta gubbar. Och det är liksom, skitsamma den här matchen. Och sen står det 0-1 där också. Så krigar de i 90 minuter. Möjligtvis att Watford får in en 1-1 på övertid. Men... ja. Nej, vi får se. Vi får se vad älvorna blir. Och vi får helt enkelt tacka för 2019 allihopa också. Och se fram emot 2020 här. Och avsluta podden och säga lycka till allihopa.
Ja, absolut. Lycka till.
Fint.
Ha det gott. Tja.